Det här är ett smakprov av poddserien Ulf Kristersson, Revanschernas man. För att höra hela serien så måste man antingen vara prenumerant på Svenska Dagbladet, och det blir man enkelt på svd.se/provapolitiken.
Eller så kan du faktiskt köpa bara den här serien och fortsätta lyssna i din favoritspelare. Då går du till den plattform där du brukar lyssna på podd och hittar den här podden, och så finns det en liten länk där i avsnittsbeskrivningen.
När Ulf Kristersson hade varit statsminister i 2 månader så reste jag med honom till Riga.
Alltså huvudstaden i Lettland.
Precis, han skulle på ett försvarsmöte där med JEF, Joint Expeditionary Force, det här försvarssamarbetet. Och han var på så gott humör och han var så glad över att vara statsminister. Han började vårt samtal på regeringsplanet med att prata om hur coolt det var när planet lyfte. Jag tycker det är jätteläckert, sa han. Man får verkligen en känsla av att man flyger på riktigt. Det här är inte som någon jumbojet. Och så pratade han om att han hade varit med och jagat med jaktlaget på Harpsund. Och han pratade om att han och Göran Persson var de enda statsministrarna som verkligen förstod storheten i Harpsund, detta sörmländska paradis. Han pratade om att han skulle öppna upp både Harpsund och Sagerska för olika människor. Att han ville att det skulle vara mer av mötesplatser. Att han skulle ha mingel där. Och när olika träffar, han skulle precis ha sin första glöggfest. Och så pratade han om när han hade varit på sina första internationella möten och träffat andra världsledare. Och det var en lite barnsligt glad Ulf Kristersson mitt i alla allvarstider som var då. Sverige hade ju fortfarande inte kommit med i NATO. Det var jättehöga elpriser. Regeringens opinionssiffror hade sjunkit. Det pågick en diskussion om svikna vallöften. Och det var tjafs mellan olika tider. Ministrar om vad som egentligen stod i tidavtalet och hur det skulle tolkas.
Det var väl skickligt av honom att kunna stänga ute allt elände och se på det positiva.
Ja, och efteråt så fick jag lite syrliga kommentarer från hans stab om att jag med den artikeln satte den här bilden av en man som älskar att vara statsminister och allting kring det. De uppfattade det som något negativt, men man skulle väl lika gärna kunna se det som något positivt, tänker jag.
Framförallt så kan man väl fråga sig om den bilden skulle vara så falsk. För det är väl så att Ulf Kristersson verkligen älskar att vara statsminister. När vi spelar in det här så är det 3 månader eller så kvar till val. Och Ulf Kristersson verkar inte alls lika glad som han var när han reste med dig till Riga. Där i början av mandatperioden.
Man får nog ändå formulera det som att jag reste med honom till Riga och inte han med mig. Men absolut. Nej, vi har ju de senaste veckorna inte alls sett den här glada Ulf Kristersson, utan den lite surare Ulf Kristersson, pressad av opinionsläget och irriterad över frågor om valfläsk. Och, ja. Det verkar ändå lite motigare att vara statsminister just nu än vad det var då.
Det är ju 3 månader i politik kan ju vara en evighet. Så på det sättet är det ju fortfarande långt till valdagen. Men situationen driver ju verkligen fram frågor om, kan Ulf Kristersson bli statsminister igen?
Ja, och då kan man ju också fundera över, det här är ju ändå en podd om just Ulf Kristersson och inte Tidösamarbetet. Så vad är det de senaste 4 åren som har varit typiskt Ulf Kristersson?
Ja, en sak som jag tänker inte har varit kanske så specifikt kristersonskt egentligen, det är ju Tideslott.
Mm-hmm, varför inte det?
Alltså, å ena sidan så kan man ju säga att man åker till Tideslott som de 4 partierna gjorde efter valet 2022. Och så står man där och tittar ut över Mälaren, då ser man ju nästan bort till Torshälla och liksom Ulf Kristerssons sida av sjön. Det är ju hans hemmamiljö på sätt och vis. Men Ulf Kristersson spelade ju inte en stor eller viktig eller avgörande roll i de där förhandlingarna.
Ulf Kristersson tänkte ju sig inför regeringsförhandlingarna att de skulle vara avklarade långt tidigare än så. De drog ju ut på tiden.
Ja.
Och till slut så kom ju de partier som tidigare har varit med om förhandlingar fram till att ska det här överhuvudtaget gå så måste vi åka iväg och låsa in oss någonstans och inte komma ut förrän det är klart.
Ja, och jag menar naturligtvis att Ulf Kristersson var viktig på Didier Slott. Men tittar man på de liksom avgörande sekvenserna, dels handlar det om när ett par tjänstemän diskuterar migrationspolitiken och så dels då den här natttillställningen eller kvällstillställningen när Jimmy Åkesson och Ebba Busch och Johan Persson och Henrik Winge sitter och pratar om vad är det vi egentligen håller på med här? Vad är det vi ska ge oss in i? Då var ju Ulf Kristersson inte närvarande alls. Jag menar, han är ju inte en nattsuddare. Han låg ju och sov vid det där avgörande tillfället.
Men jag tror kanske att det är inte så dumt att den som sen ska leda regeringen inte sitter med på dem där. Utan han skålade ju sen för överenskommelsen och samlade alla och höll ett litet tal. Mm. Jag tror att det är kanske en bättre roll att ha. En sak som jag tänker är väldigt Ulf Kristerssonskt är att sen när han blir statsminister, kommer in i regeringskansliet, så bygger han ju en stab som också består av människor som inte alls är moderatpartister. Alltså han plockar in Johan Jakobsson på en statssekreterarroll, tidigare liberal eller folkpartistisk politiker, som ju sen har jobbat i näringslivet och på PR-byråer och sådär. Han plockar ju först in PM Nilsson, ledarskribent på Dagens Industri, och sen Anna Dahlberg som har samma roll på Expressen. Han vill liksom omge sig av borgerliga intellektuella som kan också blicka framåt och tänka stora tankar och skriva vackra tal. Mm. Och det där tycker jag knyter ganska mycket an till det vi pratade om i första avsnittet, att han tycker att liksom partier riskerar att bli för mycket en bunkermentalitet. Han vill ha ett större intellektuellt samtal som rör sig utanför partigränserna.
Mm. Det knyter väl också faktiskt an till något av det vi pratade om i andra avsnittet. Alltså den här frågan om Ulf Kristerssons karaktär. Utmärks den av att han är otålig eller utmärks den av att han är lat? Och här så måste man väl säga att tittar man på vad den här regeringen har gjort så är det ju ganska tydligt att det är mer otålighetstendensen som tränger igenom. De har genomfört ett paradigmskifte, får man ju faktiskt kalla det, i rättspolitiken.
Mm. Skjutningarna har ju gått ner. De har också gripit flera gängledare eller varit med om att liksom möjliggöra och skriva avtal med andra länder. Mm. Så det har gripits flera gängledare utomlands.
De har sänkt en massa skatter. De har satt igång ett projekt för att få ny kärnkraft i Sverige.
Mm.
Och de har fått ner invandringen rätt mycket.
Ja, asylinvandringen har ju sjunkit. Sen har de ju här på slutet backat lite på olika, alltså gjort lite lättnader både när det gäller tonårsutvisningarna och lönegolvet i arbetskraftsinvandringen och sådär. Men i grunden så har de ju ändå gjort stora skillnader i migrationspolitiken. De har ju anhöriginvandringen kvar. Den jobbar de ju med nu.
De har ju också spenderat väldigt mycket pengar.
Mm.
Alltså på försvarssatsningar. På
sänkta bränslepriser.
Sänkta bränslepriser, på sänkta matpriser eller sänkt matmoms. De har lagt ordentligt med pengar som en möjlighet för att bygga kärnkraft. På sätt och vis så tänker jag att den här regeringen, Ulf Kristerssons första regering, kanske mest kommer bli ihågkommen för det i det långa loppet. Alltså att det var den här regeringen som i praktiken avskaffade det finanspolitiska ramverket.
Ja, eller kanske den kommande regeringen som måste hantera alla de här olika tillfälliga stöden som ju Elisabeth Svantesson har liksom inte riktigt velat ge några raka svar på. Hur kommer de finnas kvar? När kommer de plockas bort? Och inte heller oppositionen är ju tydlig med det. Alla hänvisar ju till det osäkra världsläget, och det är väl inget som tyder på att det kommer bli mer stabilt de kommande åren än vad det är nu.
Nej, nej, men jag menar, det finns ju något i den där avtalsparlamentarismen som då man har med sig från det där slottet, att här är en lista på saker som vi ska göra, och där får man säga att de har varit rätt duktiga på att genomföra det. Men de har ju också gjort andra saker som de kanske inte hade deklarerat.
Du har hört ett smakprov av serien Ulf Kristersson, Revanschernas man. För att höra hela den här serien så behöver du alltså var prenumerant på Svenska Dagbladet och lyssna i SvD-appen. Prenumerant blir du enkelt på svd.se/provapolitiken.
Men om du bara vill ha just den här serien, den vi har gjort om Ulf Kristersson, så kan du faktiskt fortsätta lyssna i din favoritspelare också och bara betala ynka 19 kronor.